Vi skulle stanna en stund inför ämnet nyöversättning av Gamla testamentet. Och jag kan väl säga att vi befinner oss lite grann i en knipa. De som studerar Bibeln på grundspråken, de allra flesta, de är i regel främmande för biblisk kristendom. De har fått lära sig under sin utbildning att stycka sönder Bibeln i en rad enheter som inte riktigt hänger ihop. Man förstår inte Bibelns sammanhang. Man förstår inte och vill inte omfatta heller den läran att Bibeln är en helhet. Bibeln är Guds ord. Man vill inte hålla ihop hela Bibeln, de båda förbundens skriftsamlingar, Gamla och Nya testamentets texter. Utan Gamla testamentet måste förstås helt oberoende av uppfyllelsen och den rätta tolkningen som Nya testamentet påstår sig ha. Men inte bara det. Man håller inte heller ihop Gamla testamentet som sådant, utan man styckar sönder det, inte bara i de olika böckerna, på det viset att man menar att det som står i Saltaren, det har ingenting att göra med vad som lär sig Jesaja eller Jeremia eller Josua, utan man styckar också sönder de enskilda böckerna. Saltaren har ingen enhetlig teologi. Jesaja har inget enhetligt budskap. Josua har skilda tiders mänskliga tankegångar, legender och trosföreställningar. Och när man har en sån här syn så påverkar det naturligtvis översättningen. Nu finns det andra som ändå håller fast vid Bibeln som Guds ord. Människor som har läst mycket i Bibeln och som också ser den röda tråden, ser sammanhanget, förstår betydelsen av frälsningen genom Messias och hans gottgörelse, kan skilja mellan lag och evangelium. Kanske inte så många, men det finns sådana människor. Men de har av någon anledning slutat att läsa Bibeln på grundspråken. Vi har alltså en del som har en viktig kvalifikation, nämligen att de kan grekiska och hebreiska, men de förstår inte Bibelns teologi. Sen har vi sådana som har insikter i biblisk teologi, som ser sammanhanget, som håller ihop Bibeln som Guds uppenbarelse och Guds ord, men de kan inte läsa hebreiska, de kan inte läsa grekiska. Vi har lågkyrkliga missionssällskap och andra läsargrupper som har lärt sig en hel del om lag och evangelium, om Bibelns innehåll, men de kan inte språket. Vi är en knipa. Och egentligen är det en sak till som gör knipan ännu värre. Och det är att när man inte kan språket, då blir man helt beroende naturligtvis av översättningar. Och är det nu så att man inte kan grundspråket, men man har en viss insikt i vad som är biblisk kristendom, så upptäcker man ganska snart att de äldre översättningarna har kommit till utifrån en rätt grundsyn. De äldre översättarna hade inte utbildats under bibelkritikens epok. De äldre översättarna förstod att Bibeln är en helhet. En Bibel som bara är Gamla testamentet är ofullständig. En Bibel som bara är Nya testamentet är ofullständig. Bibeln är både Gamla och Nya testamentet. Man kan inte rätt förstå Gamla testamentet utan det nya. Man kan absolut inte förstå Nya testamentet utan det gamla. Då är hela underbyggnaden borta. Och det hade man då förstått om man hade inte lärt sig bibelkritikens galenskaper att stycka sönder texterna i små bitar och försöka förklara allting som om Gud inte fanns. Att det bara är mänskliga trosföreställningar, legender, myter och sägner och sagor. Man hade alltså en rätt grundsyn. Och när man då översatte, till exempel Martin Luther och de som gav oss Bibeln på svenska i anslutning till Lutherbibeln, de fick därmed fram en bra översättning utifrån de språkkunskaper som då fanns. De var inte fullständiga, det saknades mycket, texter som kunde belysa vad vissa sällsynta ord och fraser betyder. Man kan veta mer om det nu. Men ändå så lyckades man utifrån sin helhetssyn förvånansvärt väl. Luther till exempel gissar många gånger. Han kan inte veta vad vissa sällsynta ord betyder. Han har inget lexikon som har kommit ner från himmelen. Han måste ana sig till det utifrån sammanhanget. Och förvånansvärt ofta så gissar han rätt. Därför att han kan räkna ut vad det bör stå. Han har en helhetssyn. Han har kunskap i kristendom så att han på det sättet kommer rätt. Men dessa som då, som jag antydde, har slagit vakt om detta, att Bibeln är en helhet och brukat Bibeln regelbundet, men som har glömt bort grundspråken, de blir då beroende av översättningar, och de blir beroende av gamla översättningar. Ty de inser ju att de nyare översättningarna som har påverkats av bibelkritiken har missat den rätta innebörden allt för ofta. Har blivit för fria gentemot den rätta innebörden. Och genom att de har blivit bundna vid gamla översättningar, till exempel vid Karl XII:s bibel eller vid 1883 års normalupplaga av Nya testamentet, så blir de odugliga på vanlig svenska. När vi nu behöver översätta Bibeln och behöver just sådana människor som har insikt i sann kristendom, ja, då kan de tillföra en hel del, men de kan inte uttrycka sig på svenska. De talar ett språk som inte existerar längre. De har en satsbyggnad, en fraseologi som är uppåt väggarna, och de fattar inte själva, för de lever själva i det språket och det går ju så bra för dem. Men det är inte svenska. Det är alltså tre saker vi behöver för en nyöversättning av Bibeln och en nyöversättning av Gamla testamentet som är ämnet. Vi behöver sådana som kan grundspråken. Vi behöver sådana som förstår sig på Bibeln i sin helhet, har en helhetssyn, håller ihop texterna som Guds ord, inte slår sönder Bibeln utan begriper sig på biblisk kristendom. Och vi behöver sådana som kan svenska språket. Det är tre viktiga saker som behövs. Och då är det väldigt svårt att kunna sammanföra dessa önskemål. Vissa personer kan svenska språket bra, men begriper sig inte på hebreiska, grekiska, begriper sig inte på kristendom. Andra kan hebreiska ganska bra, men begriper sig inte på kristendom och på biblisk teologi. Andra begriper sig på biblisk teologi ganska bra, men kan ingen hebreiska och kan inte svenska. Modern, klar, redig, välvårdad, men rätt svenska idag. Detta är ett dilemma som vi befinner oss i. Nu vet ni att Biblicum har slagit larm i det här stycket och sagt att vi måste arbeta med Bibeln. Det är därför vi finns till. Vi måste låta det arbetet resultera i goda, sakliga, korrekta nyöversättningar. I dagens läge är det ett stort problem att få tag i en hel bibel med klar och redig svenska, vår tidsspråk. Och vi vill ju gärna säga det också, att det är en biblisk befallning att evangelium ska predikas rent och klart. Och till den klara förkunnelsen hör att man predikar språket som det nu brukas. Paulus säger detta uttryckligen, att signalen får inte vara otydlig. Vi ska predika det med språket som vi använder, som man använder i andra världsdelar. Den kristna församlingen ska se till att lärarna överbringar Bibelns undervisning autentiskt. Nu är det många ord som har ändrat innebörd. Och då är det inte autentiskt, det är inte rent och klart om man läser för våra ungdomar. Och Gud såg på det han hade skapat och se det var ganska gott. Det är inte klart. Utan då säger man till dem att det var inte så där väldigt bra, men det var ganska bra det han hade gjort. Men från början så hade man med det uttrycket menat det var alldeles perfekt. Ganska gott, hade Luther sagt. Och det betyder fullständigt bra. Fullständigt gott. Men man tog in liksom tyska ord och gjorde ett svenskt ord av det, så blev det ganska gott. Och på vanlig svenska så betyder det, det var inte helt bra, men så där. Man får ändå vara ganska nöjd med det hela. Men så står det inte i texten. Vi har alltså en bibel då som människor läser, och den förmedlar inte Guds ord rent och klart, inte autentiskt. Detta är nu bara ett litet exempel. Det finns många andra exempel. Man har numera, man använder inte henne som man gör i 1883 till exempel. Där fortfarande så är klockan i regel hon. Det är acceptabelt. Hur mycket är klockan? Hon är 2:30. Men läser man 1883 års nya testamentet, så blir man ju förskräckt när det är hon lite överallt. Man kan inte säga på det viset. Och man kan inte undervisa på det viset till människor. Utan vi ska tala enkelt och klart. Och det är ingen konst om vi läser språket, eller om våra lärare hjälper oss att ta fram det hela på enkel svenska. Klar och tydlig, inte vulgär, men rätt idiomatisk svenska, det vill säga som språket nu fungerar. Och därför ska en bibel ständigt översättas. Därför att bibelns undervisning ska ständigt predikas. Precis som vi predikar varje dag, så översätter vi. En predikan ska ju inte vara fria fantasier, mänskliga hugskott och trosföreställningar. Det har det ju blivit ofta. Utan en predikan ska helt enkelt bara översätta vad som står. Som Paulus säger, det vi har mottagit, det ger vi vidare. Just det vi har fått från Herren, ingenting annat. Autentiskt, rent och klart. Och detta är som sagt inte så lätt. En person kan inte klara en nyöversättning. Han är inte kompetent på alla de områden jag nämnde. Man behöver vara en arbetsgrupp, man behöver hjälpas åt. Och det Biblicum kan göra, det räcker inte så långt av flera skäl. Dels behöver vi vara flera än vad vi är. Dels behöver vi ha mera tid för arbetet än vad vi har. Och dels är Bibeln alldeles för stor, för omfångsrik. Om Biblicum kunde i dagens läge sätta till alla sina resurser och bara översätta, 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 och aldrig åka och hälsa på i Göteborg eller någon annanstans, och aldrig sova, utan bara översätta, översätta, så skulle vi ändå inte få fram en ny översättning av hela Bibeln medan vi lever. Så står det i Bibeln. Vissa böcker är dessutom extra svåra. Språket i Jobs bok tar väldigt lång tid att sätta sig in i och översätta och förklara enkelt och tydligt. Orden är ibland så kallade hapax, det vill säga de förekommer bara en enda gång. Och då kan man inte veta exakt vad det betyder. Man får gissa lite grann utifrån sammanhanget, och om det finns en motsvarande, ett motsvarande ord i ett annat språk som kan kasta ljus. Det tar oerhört lång tid, vissa böcker. Andra går snabbare. Att översätta Jeremia går någorlunda fort. Att översätta Josua går någorlunda snabbt. Men att översätta Job tar lång tid. Att översätta Jesaja tar förfärligt lång tid. Jesaja, en ordkonstnär som han behärskar språket på ett överdådigt sätt. Så han nöjer sig inte med ett begränsat ordförråd, utan han tar nya, nya ord hela tiden. Det är något alldeles fantastiskt. Men detta är ju stimulerande att få arbeta med. Och det som nu händer är att många är ju djupt oroade inför dagens situation. Vad ska vi ge våra ungdomar för bibel? Vad ska jag bruka för bibel själv? Om vi nu tar Gamla testamentet som jag ska tala om nu. Vilken översättning ska vi använda? Det finns en bibel som kallas ibland lite vulgärt för BV-bibeln. Den använder 1903 års provöversättning eller normalupplaga till Gamla testament. Är den bra? Ja, översättningar är ganska bra, mycket bra eller någorlunda. Vad ska vi säga? Ingen översättning är fullkomlig. 1903 års översättning har stora brister. Språkligt sett stora brister. Exegetiskt sett flera brister. Den är i stort sett som 1917. Den är ett förstadium till vad som blev 1917. Egentligen så skulle vi behöva en helt annan översättning. I väntan på den ska vi arbeta vidare med 1903 eller 1917. Eller ska vi gå tillbaka till 1878? Eller vad ska vi ha? Nu talar jag bara till de svenska lyssnarna. De som lyssnar på det här eventuellt på kassett och befinner sig i Norge. Det brukar vara många som får förlåta mig att jag nu bara talar om svenska. Ja, någonting borde göras. När det gäller Nya testamentet kan man säga hur en mening är 1883 års översättning fin. Den ligger mycket nära grundtexten, men uttrycker detta inte på begriplig svenska och inte på rätt svenska, har ibland alldeles hopplösa ord, så man måste göra en översättning av översättningen egentligen. Och det är inte tillrådligt att ge den åt barn och ungdom. För då får man nämligen det intrycket att Guds ord är något specialkrångligt språk. Men vi ska förmedla Guds ord precis som det är. Jag sa nyss att som vi har fått det ska vi ge det vidare. Precis som Paulus skrev det och uppfattade det och hans åhörare kunde få del av det, precis så krångligt som de tyckte det var, ska vi ge det vidare. Precis så enkelt som de uppfattade det var, ska vi ge det vidare. Vi ska inte krångla till det med specialord och konstiga satser, utan det ska vara på begriplig svenska. 1883 har någon form av grekisk svenska. Det har vissa fördelar, därför att den hjälper prästen och predikanten. 1883 är väldigt bra för präster och predikanter. Och särskilt för sådana präster och predikanter som inte läser grekiska. För att det är nästan grekiska. Så de kommer på det sättet ganska nära grundtexten fastän de inte har tillgång till den. Och det är ju väldigt bra. Men det är inte särskilt användbart egentligen i förkunnelsen och undervisningen idag. Ja, nu kommer in på Nya testamentet och då frågar vi oss, ska vi ta 1917 istället? Eller ska vi ta Hedegård? Eller ska vi ta Gerts översättning? Eller ska vi ta NT81? Börjar baklänges så kan man säga att NT81 går tyvärr inte. Vissa vändningar och vissa ställen har man översatt på god svenska. Andra har man så förvanskat och kommit så vid sidan av biblisk kristendom att man kan inte fatta hur man kan ge ut något sånt här. Det går inte att ta ansvar för att dela ut en sån bibel. Gerts översättning är teologiskt sett bättre. Han har förstått mer av kristendom helt enkelt. Och han är en duktig stilist, även om man ibland har lite konstigheter för sig. Så är det ju med oss människor. Vi vill ha lite gamla vändningar och konstigheter. Han kunde ha gjort det enklare och klarare många gånger. Och ibland har han inte riktigt förstått innebörden av till exempel frågan om på så vis ska hela Israel bli frälst. Det har han missförstått och en del andra ställen. Men den är ganska bra. Men den finns inte sammanbunden med någon lämplig översättning av Gamla testamentet. Så då har jag ändå inte hela Bibeln. Hedegård finns inte heller sammanbunden med något Gamla testamentet. Förlåt? Bibelsällskapets revision av Gamla testamentet. Vad är det för någonting? Det är 1917 års översättning utan pluraländelser. Istället för i ären så är det ni är. Men jag har talat med Svenska Bibelsällskapet och de har sagt detta, att om man ändrar mera så att man till exempel rättar 1917, vilket man ju skulle vilja göra, kunde vara en väg att gå. Det finns ju en rad felöversättningar i 1917 och 1903. En rad klara profetior om Messias som man har tagit bort, för man tror inte att profeten kunde förutsäga så klart. Om man då fick rätta dessa ställen, då säger Bibelsällskapet att då är det urkundsförfalskning. Utan det enda man får göra är att ändra lite grann så där med pluraländelser. Man skulle behöva göra en ganska grundlig revision i så fall av 1917, men det verkar som om man inte får göra det. Och då måste man börja från början. Och det är ett omfattande arbete. Vi är alltså i ett dilemma att få fram en hel bibel. Jag ställer alltså frågan, vilken ska vi ha, vilken ska vi ge? ja, i väntan på något bättre så får vi hanka oss fram med 1883 för nya och 1903 för gamla, eller 1917 för både gamla och nya, eller 1917 och så tar man bort pluraländelsen, och ett annat ord är synonym med utbyggt, men då är den i regel sammankopplad med NT81.
Hur är med Karl XII?
Karl XII är ju teologiskt sett uppbygglig och bra, men det är ju inte svenska längre. En del som är skickliga att förstå och tolka gamla texter, de kan läsa Karl XII. Rekommenderas varmt. Men det är ingenting som vi kan ge konfirmander. Utan vi måste få en klar, gedigen, bibeltrogen översättning. Vad gör man i det här läget? Det är en nöd. Många har uppmärksammat vad Bibeln har skrivit om NT81. Och de håller med om kritiken. De flesta är ju beredda att ta emot vad som än kommer från högre ord. Men det finns en hel del som har insett att det är allvarliga förvanskningar när det gäller NT81. De har också läst vad vi har skrivit om de principer för översättningar av Gamla testamentet som har kungjorts. Och de provöversättningar av Gamla testamentet som har kommit ut. Och de har blivit förskräckta. Och vi har anledning att vänta att GT93, eller vad det kommer att bli, kommer att vara ännu värre än NT81. Och inför detta så undrar man, vad ska vi göra? Och det är pingsvänner, och det är baptister, och det är lite av varje, sådana som ändå har en hög uppskattning av Guds ord och tror på Bibelns inspiration, som är djupt oroade. Och de har kontaktat Biblikum och frågat, kan vi hjälpa till och vad går att göra? Jag kan berätta för er att dessa som har samrått inför de här problemen, de arbetar för att eventuellt få igång ett bibeltroget översättningsarbete på bredare basis. Så att om möjligt någonting kunde komma fram inom rimlig tid. Helst samtidigt eller före det att Bibelkommissionen är färdig. Det har bildats en arbetsgrupp som heter Arbetsgruppen för en bibeltrogen bibelöversättning. Och man utreder hur det här skulle gå till. Och det är inte Biblikum som jobbar och tar initiativ för det här. Men de som gör det, de vänder sig till Biblikum. Därför de vet inte var de ska få tag i folk som de tycker kan det här arbetet. Och de är inne på att eventuellt skulle det här sättas igång med högre tempo nu till sommaren. Och då skulle det som Biblikum redan har gjort utnyttjas. Och de skulle önska att en man från Biblikum är huvudansvarig för Gamla testamentet och en för Nya testamentet. Och så skulle en del andra människor kunna hjälpa till med att få kontakter med människor som är bra på svenska och som kan granska och kommentera, så man får en rad referenter och får in synpunkter. Och om detta kan förverkligas så skulle vi från Biblikums sida då kunna i stor utsträckning hålla det där arbetet under uppsikt och leda det på något vis. Det kommer att bli en arbetskonferens kring den där frågan den 10 maj. Och så får vi se vad som händer. Det är vad jag kan upplysa om. Men för att nu vandra tillbaka in på ämnet lite närmare, nyöversättning av Gamla testamentet, så ville jag också ge vittnesbörd om hur den nyöversättning förmodligen blir som man nu arbetar med. Man arbetar ju för fullt att också få Gamla testamentet översatt. NT är ju klart, kallas NT81. Och GT arbetar man med. Man kommer med en provöversättning av vissa böcker nu i höst. Och så jobbar man vidare. Men det som är allvarligt och oroande är alltså att man öppet och klart säger i det statliga betänkandet från 1974. Det är ju staten som gör det här, inte den kristna församlingen. I det statliga betänkandet från 1974, statens offentliga utredningar, att översätta Gamla testamentet, där säger man klart och tydligt att man ser på Gamla testamentet som ett helt mänskligt dokument. Som är inte alls enhetligt. Som innehåller synpunkter och trosföreställningar som är både felaktiga och både mänskliga och omänskliga. Det är inte Guds ord. Man har alltså inte detta som är så viktigt. En helhetssyn på skriften som Guds ord. Man betraktar det som mänskliga trosföreställningar. Man flyr textens egna uppgifter därför att de är orimliga. Att Moses skulle stå bakom Moseböckerna, det är orimligt. Det har ju bibelkritiken förkastat för länge sedan. Att Jesaja skulle stå bakom Jesaja-boken, det förkastar man. Det är orimligt. Om man tillämpar någonting som man kan kalla för textflykt väldigt ofta. Det texten säger, textens uppgifter, det flyr man ifrån därför att det stämmer inte med de så kallade vetenskapliga teorierna. Och då får vi en sönderstyckad bibel som översätts så att också läsaren ska få intryck av att det som är legender, det som är sagor är sagor. Och man säger i betänkandet från 1974 att bibeln innehåller en rad sägner, myter och legender. När det gäller profetlitteraturen så säger man att den har inte kommit till genom en Herrens profet, utan det är en lång traditionshistoria bakom en profetboks framväxt. De ursprungliga profetorden, det var småbitar som har placerats in i nya sammanhang, tillämpats på nya lägen, de har omformats, de har kompletterats, och sen har det så småningom efter århundraden av tydningar och tillägg fått just den form som det har nu. Den text vi alltså läser och ska översätta, den är ett mishmash av omtydningar, omredigeringar och tillägg. Det menar man. Sidan 69. Om Jesaja-boken säger man att under traderingsprocessens gång har nytt stoff från senare tid fogats dit. Sånt som inte då passar in på Jesaja och inte kan förstås i sitt nuvarande sammanhang. När det gäller Jesaja 1 till och med 39 så säger man att också den biten i stor utsträckning inte är äkta, utan har en tillkomsthistoria som är mycket invecklad och som sträcker sig över flera sekler. Man lär alltså inte att en proto-Jesaja, en första Jesaja 1 till och med 39, skulle ha skrivit dessa kapitel, utan i själva verket har 1 till och med 39 blivit färdigomformat, förändrat cirka 200 före Kristus. Alltså efter Deutero-Jesaja och Trito-Jesaja. Man talar om århundradens tradering, tolkningar och tillägg mellan Jesajas framträdande och textens slutgiltiga form. Man säger vidare att för att kunna översätta bra så måste man ha insikt i textens olika grundkaraktär. Med detta menar man att en text innehåller avsnitt som från början har haft olika grundkaraktär. Ett avsnitt kanske var en saga från början och som sedan har omformats till en riktig historia. Ett annat avsnitt var från början en sägen eller en legend eller en myt eller ett fragment av en myt, och detta har förändrats och blivit vad vi nu har. Man måste alltså fråga sig, är det här en stamsaga som berättades vid hedarnas lägereld? Och det menar man att det ofta är när man läser första Mosebok. Och då måste man ha klart för sig att sagan hade som främsta syfte att underhålla och roa. Händelserna utspelas i en fantasivärld fjärran från den konkreta verkligheten. Då ska vi naturligtvis översätta så att det underhåller och roar. Så att inte folk går och tror att det är verklig historia. Det är ju bara en saga som ska underhålla och roa. Annat kan bedömas som profetlegend, säger man. Åtskilliga gammaltestamentliga sägner och legender har dessutom utom israelitiskt ursprung. Det är sånt som man har tagit från annat håll, stoppat in det i den här texten, och vad gjorde man då? Jo, säger man sidan 148, Israels Gud har ersatt de kananeiska gudomligheter som ursprungligen figurerade i berättelserna. Det var alltså utom bibliska, utom israelitiska legender som berättade om Baal och Asheran och Astarte eller några andra gudomligheter och vad de hade för sig. Och sen tog man över det materialet, stuvade om det, lyfte ut lite Baaler här och där, och så stoppade man in Herren istället. Och Moseböckerna säger man att det är naturligtvis inte Mose. Jesus, han var ett barn av sin tid, han kunde inte förstå sig på det här. Utan istället har Moseböckerna sammanställts av olika dokument från skilda tider. Och dessa dokument har sedan lappats ihop av en javist, av en elohist, av en prästförfattare och av en deutronomist. Och javisten, han var tidigast färdig med att plocka ihop materialet. Det gjorde han redan 900 före Kristus, dock ganska långt efter Mose. Av det han har i sitt material, det är folkliga berättelser som har en lång och invecklad förhistoria med delvis disparata beståndsdelar. Han har tagit med många motiv och mytfragment, flera av mesopotamiskt ursprung. Att översätta Gamla testamentet sidan 110. Och vad myter beträffar, så menas med en myt att man skildrar som en engångshändelse någonting som är ett typiskt skeende, något allmänmänskligt. Att Liljan är rädd för råttor till exempel, och så gör man en berättelse och så byter man ut råttor och tar orm istället. Och så hittar man på berättelsen om syndafallet och det kommer en orm. Nu blev ju inte Eva så rädd, så det stämmer inte så bra, men det gör ju ingenting. Bibelkritiken måste ändå ha rätt. I första Mosebok 12 och 13 om Abraham och Lot, där har vi en serie sägner, säger man i betänkandet. När det gäller lagarna i andra Mosebok 21, som Gud gav åt Mose på Sinai berg och han gav vidare åt folket, så säger man att dessa lagar kan inte ha funnits redan då. De bör ha tillkommit först efter Israels invandring i Kanaan. Och går vi slutligen till Saltaren, så tror man inte på det som står i rubrikerna. New English Bible, den nya engelska översättningen, har gått så långt att man har bara strykit rubrikerna i sin bibel. New English Bible har tagit bort de här rubrikerna där det står av David en psalm, och det David skrev efter det att Saul hade gjort det och det, eller sedan han hade gått till Batseba och allt det. Allt sånt är borta. Man tror inte på det. Det är ohistoriska inramningar, säger man. Om psalm 51, som är en psalm av David, och det anges också varför psalmen kom till, där säger man, den där överskriften är senare samlares och skriftlärdes notiser. Oäkta alltså. Om första delen av psalmen, vers 3 till och med 17, säger man sent 600-tal förmodligen. David levde på 1000-talet. Det har förmodligen kommit till cirka 400 år efter konung David. De sista verserna, verserna 18 till och med 21, vad är det då, tror ni? Självklart ett senare tillägg. Efter Jerusalems förstöring 587, säger man. Varför då? Jo, det talas där om en bön om att återigen få bygga upp och offra. Och det kan ju ingen ha sagt innan Jerusalem förstördes. Ja, mina vänner, vad ska vi göra? Det här speglar lite grann situationen, hoppas jag. Jag har kastat fram fragment för att ni själva ska tänka och fundera och bedja och arbeta. Förstå betydelsen av att få fram och samla sådana teologer som först och främst vet vad kristendom är, som håller ihop hela Bibeln, som också kan tränga in i grundtexten och som får hjälp att uttrycka sig på vanlig, klar och tydlig svenska. Som får tid och resurser till att arbeta. Även om det vore så att vi hade någorlunda väl försett med översättningar, så är det viktigt att detta arbete aldrig stannar upp. Det är det som är vårt elände idag, att det har stannat upp. Och nu är det svårt att hinna ifatt. Uppvaknandet sker allt för sent egentligen. Skulle ha kommit mycket tidigare. Den kristna församlingen ska hela tiden arbeta med Guds ord. Hela tiden översätta. Hela tiden ge detta livets bröd till människor. Klart och enkelt och tydligt. Och vi får vara tacksamma ändå att arbetet har i blygsam skara kommit igång. Och att även om vi inte får fram en gång en ny översättning, det kanske finns några i de kristna församlingarna som kan ge hjälp. Och som, när man undrar hur är det med den översättning jag nu har, man kan gå och fråga och man kan få hjälp och man kan rätta saker och ting som är felaktiga. En del människor är lite ängsliga för att rätta i sin bibel. Och det kan på sätt och vis vara sunt, för man vet att Guds ord rättar man inte. Men man ska också komma ihåg att alla översättningar är översättningar. Guds ord får vi inte rätta. Men en översättning ger inte alltid vidare just det som står i texten. Vi hade ett exempel idag i dagens predikan. Man läser i översättningen: se, den unga kvinnan ska bli havande och föda en son. Om man genom lärare som kan hebreiska får veta att det står inte så på hebreiska. Ha'alma betyder en ung kvinna som är orörd, som är en jungfru. Och det ska därför översättas så som det står i den grekiska översättningen och i Matteusevangeliet 1:23. Jungfrun. Inte vilken jungfru som helst, utan en alldeles bestämd jungfru skulle föda en son som är ingen mindre än Immanuel, gudamänniskan. Då kan man utan att själva på armen stryka den unga kvinnan, och så skriver man över jungfrun. När man läser i första Mosebok 49, vers 10: till dess han kommer till Silo, och får undervisning om att det står inte står, utan står till dess Silo kommer. Då kan man lugnt ändra detta. Och Silo är ett namn på Messias, den utlovade frälsaren. Och det finns många sådana ställen där man alltså då kan, i väntan på en bättre översättning, rätta de värsta felen och på det sättet få en bättre bibel att använda så länge.